A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Coronaviruset härjar på, Fabian. Har du blivit drabbad än?
Jajamensan. Senast nu i helgen så avnjöt jag en bira med lime. Det är det du menar, va?
Kul, det var ett nytt skämt. Det är lite obehagligt alltså. Det är ju fruktansvärt mycket saker som delas på Twitter till exempel om väldigt mycket konspirationsteorier. Till exempel har det uppmärksammats att det finns någon form av labb i Wuhan som forskade egentligen på vad heter det? Biologiska vapen pratar man ju om, och det delas mycket sådana saker som är obehagliga. Det pratas framförallt om att Kinas siffror då är fejkade. Och det är ju lite, det känns verkligen som Tjernobyl liksom all over again. Delvis så kan vi vet ju att vi inte kan lita på staten som ger ut den här informationen. Det behöver inte betyda att de överdriver eller underdriver eller så vidare, men vi vet att vi inte kan lita på den, så att man blir lite osäker. Och samtidigt så har vi den här extrema mängden desinformation liksom som sprids.
Absolut, framförallt så är det många som relativiserar coronaviruset jämfört med till exempel andra typer av virus, andra typer av sjukdomar. Och det kanske inte är liksom riktigt korrekt. Det påminner mig lite hur man beräknar var i portföljen eller value at risk. Helt enkelt du kollar hur mycket, liksom, hur många procent du kan spränga portföljen med inom en dag i worst case scenarios. Och det gör du genom att kolla på liksom historisk data, det som hänt tidigare. Och det är lite på samma sätt folk gör nu med coronaviruset. De jämför med andra typer av sjukdomar och hur det har påverkat historiskt. Grejen där tar inte hänsyn till feta svansar eller black swan effects. Hamnar du i en 08-kris, ja, då är du inte alls skyddad. Och det är väl lite så med coronaviruset nu också. Om du inte tar hänsyn till något typ av worst case scenario i din portfölj, i det här fallet din livsportfölj, så kryss ut med att du springer dig själv. Jag tycker att Nassim Nicholas Taleb låg fram det jävligt fint och sa, ja, ska du liksom försöka bygga upp en portfölj där du liksom tar hänsyn till de här fat tail risk, där du tar hänsyn till black swan, ja, det kommer ju påverka din avkastning just nu, men fördelen är att vid 08-krisen så kommer du inte springa dig själv för över en längre tid. Om du springer dig själv gång på gång på gång igen, ja, då kommer du sluta med att du blir ufattig, att du hamnar på gatan. Och lite samma sak med coronaviruset nu. Du vet inte riktigt vad som kommer hända. Du kanske ska lägga om i din livsportfölj. Det kommer påverka din avkastning just nu, det vill säga din sociala liv. Men fördelen är nu när du inte riktigt vet vad som händer, att du inte kommer spränga dig och du kommer vara kvar i livet. Maker det nonsens alls eller vad mamlade jag på?
Kanske ska bara förklara vad vi menar med fat tail eller framförallt tail risk. Och det är ju helt enkelt där när utfallet hamnar väldigt långt bort från standardutfallet så att säga. Eller man har ju en standardkurva, ja, men normalt sett inom det här intervallet brukar det hamna. Och när man är väldigt långt bort från många standardavvikelser bort, då blir det ju en form av tail risk. Eller fat tail, det är ju då när det är extremt långt bort. Jag tror att det är tre standardavvikelser eller något sånt som man räknar med.
Exakt, exakt. Och
det är helt enkelt ett onormalt fall.
Exakt, ett onormalt fall, det är svårt att ta hänsyn till i vanliga livet. Människan är extremt dålig på att ta hänsyn till vad det ska vara. Man försöker alltid relativisera det till historisk data dessutom.
Någon form av, jag vet inte om det är en lämplig jämförelse kanske, men den som poppar upp i huvudet. Ta 9-11 till exempel, när man flög in de två flygplanen i World Trade Center. Terrorism är ju liksom en risk hela tiden. Den har vi ju ändå tagit hänsyn till, men vi har ju alltid räknat att om när det väl sker då terrorbrott, ja, då kanske det är någon som spränger sig själv, eller det är, liksom, det är oftast inte så många människor som drabbas. Och men du kan ju faktiskt ha ett World Trade Center eller 9-11, och det är ju då verkligen en fat tail. Det ligger ju långt utanför det vanliga intervallet och gör en extrem skada. Men det hände ändå. Sannolikt det fanns ju alltid där, men det var väldigt liten.
Men vi kanske ska gå vidare till något lite mer muntert.
För vi ska tillbaka till virus igen, coronavirus, fast inte, nej, för vi ska tillbaka till virus, dock inte coronaviruset utan datavirus. För dagens avsnitt kommer ju till stor del handla om just datasäkerhet eller cybersecurity om man så vill. Vi har ju pratat om det tidigare här i avsnitt 75 tror jag det var. Det kan man verkligen lyssna på inför det här. Och då pratade vi dock mer vitt och brett om marknaden, liksom det top-down perspektivet. Hur ser branschen och sektorn ut? Jag tyckte dock inte riktigt att vi liksom landade i några tydliga case. Så därför har jag nu plockat upp en del sådana då, så det blir väldigt mer konkreta. Och framförallt tycker jag att jag har börjat hitta lite mer så kallade pure plays, det vill säga bolag som verkligen är exponerade mot just det här. Men, så det ska vi prata om, men vi kommer också komma in på andra saker.
Men vadå, datavirus? Det är väl bara att köpa en Mac, de får väl inte virus?
Precis, och det är ju största caset, det är Apple. Men apropå Apple, de är ju en stor del av S&P 500, eller?
Ja, det är de ju. Och någonting som är kul med S&P 500 är ju att, du vet, Tesla, bolaget Tesla.
Jag har hört talas om
det. De är ju större än cirka, jag tror det är 430 bolag på S&P 500. Men de får inte vara med i S&P 500, för de når inte upp till kvoten.
Nej, man måste ha 4 kvartal i rad med vinst.
Exakt, så... You go get them, Elon. Men också intressant, S&P 500, att man ser sedan 2012 så är index gått 136%. Men omsättningen är endast upp 30%.
Det är omsättningen per aktie.
Exakt. Årlig tillväxt om cirka 4% i världens starkaste bullmarknad. Det är inte så håsigt.
Nej, men det ligger lite högre än BNP-siffran i fall. Men som vanligt, ingen rådgivande rekommendation pågår den här podden. Så att det går inte ut något korta S&P 500 eller köp Tesla i hopp om att det kommer komma inflöden från S&P 500 ETF. Vi berättar samtidigt bara om vår process, hur vi tänker, använder det som inspiration för att kanske hitta egna case. Men nu tycker jag vi kör igång.
Och ja, jag vet att ni vill prata cybersecurity, men först ska vi prata om Niklas favoritbolag som har rapporterat.
Är det Anoto?
Nej, det är Fingerprint.
Mm-hmm.
Nej, jag skojar, det är inte Fingerprint. Det är en liknande aktie. Nej, det är inte alls det. Det är Spotify. Det är Sveriges guldklimp, Sveriges techunder. Det man såg i den här nya fräscha rapporten, omsatt på 1,8 miljarder, men en förlust på 1,8 miljarder dollar, det vill säga förlust om $1.26 per aktie. Det var inte så kul med tanke på att de gick med vinst förra året.
Jag har varit lite sugen på Spotify till och från. Jag gillar verkligen det bolaget på sätt och vis, men de får verkligen inte till det här med vinsten.
Nej, och de förväntar sig ytterligare förlust i Q1 2020 på mellan 70 till strax under $130 miljoner. Så att förlusterna fortsätter att ticka in. Men en stor anledning till vändningen är en upprampning i marketing som är upp 70% year on year. Och en stor anledning till det här är att deras så kallade trial version, alltså att du får prova en gratis variant av premium, har de ökat från 30 till 90 dagar. Vilket, det är ju en rätt stor skillnad i intäkter och framförallt i omkostnad. De betalar ju fortfarande för att den här musiken ska streamas. Det som ändå är intressant med Spotify är att de har faktiskt sett rätt stark användartillväxt. Den har accelererat senaste 3 kvartalen även innan de förlängde den här trialen. Och nu ligger monthly active users growth strax över 30%. Så att de har haft en stadigt nedtickande kurva i tillväxten framför för tre kvartal sedan. Då har det börjat stadigt ticka upp igen. Och det här säger Daniel Ek på grund av olika typer av investeringar de har gjort för några år sedan. Till exempel investerat kraftigt i user experience. Och ja, den här tillväxten påverkar inte bara omsättningen, påverkar även framtida market making power till exempel. Kostnaden skivbolag kan kräva för Spotify för att de ska kunna streama deras musik. Men det som är absolut mest intressant med Spotify enligt mig, och jag antar även Niklas också, och det är något vi har pratat väldigt mycket om tidigare, det är att de satsar väldigt, väldigt hårt på att monetarisera podcasts. Och det här är ju extremt intressant för oss, för vi skapar ju podcasts. Som alla kanske vet. Historiskt sett har podcast haft väldigt svårt att monetarisera sig på grund av att det är väldigt decentraliserade. Och det Spotify helt enkelt gör, de satsar väldigt hårt på en ny tjänst som heter Streaming Ad Insertion. Och innan jag går in på det ska jag bara berätta att vanligtvis så hårdkodar poddar i sina ads, det har ni säkert nämnt eller märkt. När vi kör en ad i Market Maker så har vi snackat in den i förhand, och går ni tillbaka och lyssnar på ett år gammalt avsnitt där det är samma reklam som spelas, och det är väl inte superoptimalt, och det här tycker ju inte till exempel Spotify heller, och framförallt reach, alltså hur många det här har visat till, är inte heller så jättebra. Det är inte så granulärt. Det för att avgöra det här kollar man på antalet nedladdningar för podden, och det är kanske inte liksom optimalt det heller. Det Spotify har gjort med sin nya streaming ad insertion är att skapa möjlighet att planera, rapportera och mäta podcast med en helt annan granularitet, alltså en helt annan mängd data. Du får ju ad impressions, alltså hur många gånger reklamen har synts, du får frequency, hur många gånger en lyssnare har hört reklamen, du får reach, hur många gånger det här visas till, och så får du även anonymiserad lyssnardata som ålder, kön, vilket device de har lyssnat på. Kommer helt enkelt, eller ja, du får helt enkelt en helt ny möjlighet att skapa reklam i podcasts. Det innebär till exempel att det går att individualisera ad streams eftersom allting kommer gå via Spotify och de har full kontroll över datan. Enligt Spotify själva är det här första gången den här typen av data är tillgänglig både för poddare och för de som vill göra reklamen. Enligt mig är det här otroligt intressant, en otroligt intressant möjlighet.
Det är det verkligen. Alltså det har alltid varit det som problemet lite grann med poddar är att det, är ju, det bygger på ett väldigt gammaldags medium egentligen. Det är ju ett RSS-flöde, alltså en form av flöde som man hämtar nya avsnitt ifrån, och då är det bara en ljudfil som laddas ner. Det är ju väldigt liksom egentligen omodernt och otekniskt, vilket gör att du inte på något sätt kan, du kan mäta väldigt lite information om lyssnarna som du däremot kan mäta när de är inne i en specifik app. Det är därför folk vill ha sin egen app. Acast vill ha en egen app, Spotify vill ha en egen app och så vidare. Och det gör också det svårare som du säger med att anpassa reklam eller att kanske kunna liksom, mäta mer och göra dynamiskt. Någonstans är det ju liksom, det blir nästan någon form av lite spekulation en annonsör kan göra. Man kan ju tekniskt sett gå in och sponsra en podd väldigt tidigt i deras karriär och sen hoppas att de blir jättestora om något år, för då kommer ju folk gå tillbaka och lyssna på avsnitt, och då har man ju betalat väldigt billigt för en spot som kommer lyssnas på väldigt mycket i efterhand. Så det är lite konstigt medium. Samtidigt som jag i och för sig också vidhåller att reklamen är bäst när poddarna så att säga själva läser in den, för det blir ändå mer personligt. Men det kan man ju då annars sen göra, att då kan man ju ha tre olika sponsorer på ett avsnitt, och så läser man in alla tre och så klipps det in olika beroende på vilken målgrupp det är som lyssnar. Nej, otroligt intressant. Spotify gör väldigt mycket innovativt i den här branschen.
Absolut. Och jag bara poängtera också att det här är för Spotifys egna podcast i första hand. Och inte för tredje podcast.
För det krävs ju att du lyssnar i deras app, precis som vi pratade om.
Exakt. Och framförallt vill de ju få in liksom exklusiva podcast som de första möjlighet. Men över till tid vill de ju att tredjeparts podcast ska kunna ansluta till Spotify. Så de ska kunna liksom monetarisera hela podcastvärlden. Men för att kunna lyckas med det här måste Spotify visa att de kan monetarisera podcast bättre och framförallt enklare än vad man gör nu helt enkelt. För att poddare ska vilja ge upp den här autonomiteten, heter så, autonomitet, att man är självstyrd helt enkelt. Enligt företaget själva finns det också växande bevis att det finns signifikanta fördelar för engagement, retention och conversion från gratis till premiumkonton genom podcasts. Enligt Daniel Ek är det hundratals baspunkter, och det här betyder alltså att lyssnare som kommer in till gratisvarianten av Spotify och börjar lyssna på poddar har mycket större det är mycket större sannolikhet att de konverterar sen till betalande kund än någon som bara kommer in och lyssnar på musik. Och det här är extremt intressant eftersom Spotify är så pass nya inom poddvärlden som de är. Vi har ju även sett att Spotify har köpt upp The Ringer som är en sport entertainment hemsida med flera tillhörande podcasts. Slog något liknande för 2 veckor sedan tror jag att det var, när Penn National köpte in sig i Barstool Sports, också en entertainment hemsida för sport. Och troligtvis kommer vi se nya exklusiva Spotify-podcasts från The Ringer. De som redan finns på hemsidan kommer troligtvis fortsätta vara icke-exklusiva. Men det kommer möjligtvis öka mängden lyssnare som kommer in från The Ringer in i Spotify. Och det här kanske gör att flera content-skapare drar sig till att använda Spotify som plattform. Och så blir det någon typ av feedback-loop. Kanske lite Netflix-aktigt. Spotify betalade ändå relativt dyrt för The Ringer. $250 miljoner. Men...
ja, det är $1 per lyssnare.
Ja, men de fick ändå 300 miljoner lyssnare. Vilket är rätt mycket. Och då kan man bara få en viss procentsats av de här in i Spotify för att lyssna på exklusiv content. Så sätter det igång en rätt kraftig feedback-loop. Daniel Ek har ju helt enkelt... det känns som att han har rätt grandiosa planer och... förhoppningsvis så kan det här kan han ju få hög avkastning på den här investeringen.
Ja, men det är ändå ett klok väg, för att han löser ett av Spotifys stora problem, och det har ju varit att de inte har eget content. Vi har ju försökt diskutera det tidigare att det finns ju en del content som vi misstänker är från Spotify, men generellt så har de ju sämre marginal jämfört med till exempel Netflix och sådär för att de inte producerar eget. Det här är ett sätt att kringgå det faktiskt, för poddar kan du ju faktiskt börja helt plötsligt göra eget på ett annat sätt, samtidigt som du erbjuder faktiskt väldigt attraktiv en väldigt attraktiv liksom miljö för de här poddarna, genom att du kan öka monetarisering och så vidare. Medan jämför man med till exempel musikbranschen, så kan du inte ge dem särskilt stora incitament till varför de ska vara exklusiva på Spotify eller göra det åt dem så att säga.
Nej, men jag håller med, absolut. Då är det ju otroligt kruxigt att monetarisera en podcast, framförallt för mindre poddare. Ofta rör sig om liksom mindre klumpsummor, lite här och var. Det går inte att räkna på några typer av intäkter. Så jag tror, även om det skulle röra sig om mindre pengar upfront, så tror jag väldigt många poddare skulle vara tacksamma om man kunde räkna på någon typ av kontinuerlig ström. Och det är antagligen det som Daniel Ek och Spotify satsar väldigt hårt nu, att kunna locka till sig, just för att de kommer kunna erbjuda den typen av tjänst. Men med det sagt kanske vi ska hoppa in på köttet i det här, den här poddens kött med bea, eller vad man ska säga.
Jajamän, nu blir det poddversionens variant av kött med bea tydligen. Jo, men jag tänkte återvända som sagt till ämnet vi tog upp i avsnitt 75, och jag nämner avsnittsnumret där igen för att jag tycker att man kan lyssna in på det, för det finns mycket matnyttigt där. Då pratar vi om cyber security, eller cybersäkerhet, eller datasäkerhet, eller vad man nu vill kalla det för någonting. Och som sagt, då var det mer övergripande om sektorn, framförallt om hur otroligt mycket pengar som företag idag faktiskt pungar in i just cybersäkerhet. Vilket är inte så konstigt, det är faktiskt extremt kostsamt. Accenture gav sig på ett försök faktiskt att mäta kostnaderna just av en cyberattack. Och tittar vi då på klassiska malware-attacker, eller någon form av skadlig kod som kommer in i systemet, så var snittkostnaden för en sån attack under 2018 hela $1.5 miljoner. Det är jävligt dyrt, och att då köpa lite, jag vet inte, antivirusprogram och så vidare betalar ju av sig ganska fort då. Tittar man på ransomware, då ligger kostnaden runt $500,000 per attack. Ransomware är ju här som bekant det här viruset som krypterar alla filer på datorn, och sen tvingar man då offret att betala en lösensumma för att låsa upp datorn igen, oftast i bitcoin. Och dessutom har det blivit business här liksom. Det har börjat dyka upp specialiserade kriminella som riktar in sig på specifika nischer. Jag tror att vi tog upp det i det här avsnittet då, att bland annat finns en kinesisk hackergrupp som har gjort sig kända för att de uteslutande jobbar med ransomware mot amerikanska sjukhus. Det är lite obehagligt. Och faktum är just att organiserade kriminella grupper är den största gruppen bland de som genomför cyberattack idag. Man har försökt göra studier på det där, och då ser man att de står för ungefär runt hälften av alla attacker, så är liksom utpressning motivet bakom. Och det styrker då teorin som sagt om att det har blivit, men det är liksom business av det här. Det är kapitalismen som är i rullning så att säga. Kul fakta för övrigt, en fjärdedel av alla attacker uppges ha konkurrens som motiv. Så det är lite intressant, alltså konkurrerande verksamhet. Ska tillägga sig på det här enkäten, eller hur fast hon har samlat in det här, så fick man ju ange flera motiv. Så därför, det är inte så att en fjärdedel hade enbart konkurrens som motiv, utan en fjärdedel hade bland annat det. En femtedel ungefär anger sig vara liksom arga användare eller arga kunder eller så. Så att det är någon sorts form av hatbrott eller något kanske.
Tänk på det nästa gång ni är ute och slåss på Twitter.
Verkligen. oavsett i alla fall vilken bransch man kollar på så ökar kostnaden just för cyberattacker enormt. Och man kan, de har faktiskt brytit upp det här på olika branscher och vi ser att det ökar väldigt, väldigt kraftigt. Så att, helt enkelt är det en strukturell tillväxt. Tyvärr då får man säga, för det är ingen rolig grej det här. Men det borde ju såklart vara mumma då för bolagen som jobbar för att skydda oss. Tittar man på, vi kan plocka tillbaka några siffror vi hade i avsnitt 75. Då tittar vi bland annat på Gartner, den här researchfirman som vi pratar så mycket om. De försökte ju då titta på vad marknaden för informationssäkerhet uppgår till. Och den beräknar man uppgå till hela 114 miljarder dollar under 2018. Och det var en ökning från 2017 på över 12%. För 2019 nu låg prognosen på runt 124 miljarder dollar, så en ökning på ytterligare 10%. Då. Så det är väldigt starkt. Stark tillväxt. Och något som var viktigt som vi tog upp då, det var att den del som har sämst egentligen tillväxt är ju konsumentskydd, det vill säga antivirus för privatpersoner. Kanske just för att de inbyggda blivit så mycket bättre. Windows har en väldigt bra i Windows Defender och Mac, som många vet, så köper ju folk dess antivirus till för att det har funkat rätt smidigt ändå. Men kom ihåg det i alla fall, vi kommer komma tillbaka till det. Det som växte absolut starkast dock, det är ju molnsäkerhet. Det är upp över 64% 2018. Runt 2019 förväntades det växa med 50%. Jag vet inte exakt vad den siffran landade på sen. Så det är väldigt, väldigt kraftigt. Och jag tror faktiskt, det finns en anledning till det också. Jag tror att majoriteten av företag, de skyddar sig framförallt idag mycket genom att de outsourcar. Jag pratade mycket om det i det avsnittet också, att aktörer som Microsoft, Alphabet och så vidare, de här som faktiskt erbjuder olika typer av molntjänster för företag, de har ju musklerna att slåss mot den här typen av cyberattacker och så vidare. Och du kan då som litet företag, är det inte värt att själv ta in någon form av IT-säkerhet, utan du köper helt enkelt molntjänster, du kan lägga dina filer så ska de vara skyddade där. Men jag har som sagt försökt då att vaska fram ändå en del lite mer rena bets så att säga också. Men som jag sa då också i det avsnittet, jag ska snart sluta upprepa mig om det avsnittet, men det är lite svårt dock att hitta bolag, för det är många som går med förlust eller så är de sjukt dyra. Tittar vi till exempel då på de största innehaven i den här cybersäkerhets-ETFen som har tickern HACK.
Väldigt coolt.
Då ser vi att ungefär hälften går med förlust och endast drygt hälften gör ju ens ett positivt rörelseresultat. Så det är ju det är mycket omsättningstillväxt men inte så mycket vinst med bolagen. För de som faktiskt har vinst så är vinsttillväxten väldigt imponerande dock. Snittet är 74% för de senaste 3 åren, men det är framförallt tack vare ett enda bolag som har levererat just en helt sanslös vinsttillväxt på närmare 300% de senaste 3 åren. Och då blir man ju nyfiken, vad är det för bolag, eller hur?
Jajamensan, undrar vad det kan vara för någon.
Ja, och det leder oss in på dagens första bolag, för det är nämligen Fortinet.
Det var väldigt fint uttal det hade. Väldigt såhär
finskt. Det låter som att det skulle kunna finnas. Vi kommer bara prata om i princip bara prata om Nasdaq-bolag då. Det är där de här bolagen huserar. Fortinet i alla fall, jag har upplevt att det är lite av en snackis, men jag tror att det har att göra med den lilla bubblan jag befinner mig i på Twitter. För den har bara 253 ägare hos Avanza. Jag vet inte, har du hört talas om bolag tidigare?
Jag har också hört talas om bolaget tidigare just på Twitter. Och det gör man alltid liksom lite fundersam. Vart finns alla ägare någonstans? Det kanske finns på Nordnet och vi har bara inte kikat.
Så kan det vara faktiskt, det vet man inte. Eller så har de framförallt amerikanska ägare och några få då i Sverige. I alla fall listade på Nasdaq som jag sa. Det kommer återkomma, för nästan alla bolag här är väl listade på Nasdaq. Det är trots allt ett väldigt tekniktungt index. Fortinet är till skillnad från Tesla en del av indexet S&P 500. Och Fortinet låter ju inte bara likt Fortnox, det är också en väldigt hög vinstmultipel. Enligt börsdata betalar man P/63 för Fortinet. Tittar vi däremot på Seeking Alphas framåtblickande P, alltså vad man tror att det kommer ligga ett år fram, ja, då ligger det fortfarande ganska höga, men lite mer på testar av 43. Och market cap ligger på runt 20 miljarder dollar.
43 är väl hyfsat med tanke på den enorma vinsttillväxten i alla fall uppvisat de senaste åren. Det har ju varit lite av en raket i vinstområdet där.
Ja, men så är det. Och aktien i sig också är upp 45% på ett år. Alltså, och det kan man tycka är rätt välförtjänt med tanke på just den här otroliga tillväxten. Man har snittat 20% per år i omsättningstillväxt de senaste 3 åren. Alla sådana när vi pratar om tillväxtsnitt, alltså CAGR, då kommer jag hålla mig till 3 år, så vet ni det. Q4 för Fortinet kom in i början på februari, höll samma snitt. Och dessutom har man fått en rejäl marginalökning nu de senaste 2 åren. Och det är det som gjort att vinsten verkligen har skjutit iväg. Vilket såklart gör att folk blir mer intresserade av bolaget då och driver aktiekursen uppåt. Sen är frågan om man kan fortsätta förbättra marginaler. Det är väl den svåra frågan.
Det är nog svårt, men man, som du säger, med just omsättningen. Det är ju nästan, för alla som har åkt skateboard någon gång och och vet hur en ramp ser ut. Du behöver väl inte åka skateboard för att veta hur en ramp ser ut, kommer jag på när jag säger det. Väldigt dumt sagt. Men ungefär så ser omsättningen per aktie ut. Ticker ju stadigt uppåt, vilket är otroligt intressant för den här typen av bolag. Mm. Egentligen för alla typer av bolag. Och samma sak med marginalexpansionen vi sett, framförallt i bruttomarginalen som är extremt hög, och rörelsemarginalen som har börjat återhämta sig efter ett liksom nollår för några år sedan.
Men det är faktiskt, det är väldigt fina siffror. Om man tänker att bruttomarginalen som du nämnde, den ligger på 76%. Det är otroligt högt. Man har 15% vinstmarginal, närmare 100% avkastning på kapital och dessutom en rejäl nettokassa. Så det är liksom ett kvalitetsbolag, och speciellt med tanke på historiken man har. Jag menar, man har funnits, man har varit verksamma i 20 år. Man har bland annat en tidigare NSA-chef som CIO, och det är liksom, det är inga duvungar ändå i det här bolaget. Så det är faktiskt riktigt intressant. Men det är kanske någonting då, om man inte diggar höga multiplar, så kanske någonting man ska köpa på en dipp då, så att säga. Just nu ligger de ju verkligen, allt är ju rätt liksom, så att säga, och då blir det ju ganska dyrt. Och vi har inte nämnt någonting om vad de gör egentligen. Vi kommer tyvärr inte gå in så jättemycket på de här bolagen, för att det tar alldeles för lång tid att förklara vad de sysslar med, de här bolagen, känns det som. Alla i alla fall är verksamma inom någon form av säkerhet. Jag kommer försöka kort i alla fall förklara. Just Fortinet bygger en mängd utrustning inom cybersäkerhet. Det handlar om brandväggar, antivirus och så vidare. Mycket programvara liksom, helt enkelt, som ska ut och snurrar. För med deras första, och det tror jag fortfarande kanske en stor projekt, är ju FortiGate, tror jag den hette. Så det är helt enkelt mjukvara för att skydda sig liksom inom datasäkerhet då. Och jag tänkte faktiskt, vi ska ändå plocka upp ett konsumentinriktat bolag, nämligen Symantec. De känner du till, va?
Det vet jag fan om jag gör. Alltså.
Du kommer känna igen deras produkt i alla fall. Det är ett extremt välkänt bolag, men de har hållit på att splittat upp sig, och hela tittar man på historiken så ser det ut väldigt snurrigt ut där. Men de är ju helt enkelt skaparna bakom Norton antivirus. Det måste
det
du känna
igen.
Precis, och alla har ju sett den här loggan med den här checkboxen.
Nu när man googlar på det så känner man igen loggan också.
Precis. Det är helt enkelt så att, som sagt, det är lite stökigt dock att följa bolaget, för de har gjort, dels har de själva gjort extremt mycket förvärv genom åren. Det här har gjort ett jättekonglomerat, eller inte jättekonglomerat, men ett stort, stort bolag. Men nu har man börjat sälja av grejer istället, renodla och splitta upp och så vidare. Slutet av 2015 gick man bland annat ut med att man skulle dela bolaget i två. Den ena halvan blev något som heter Veritas Technologies. De sysslar med information management. Den halvan sålde man sen till The Carlyle Group, en kända investerare. Och själva cybersäkerhet delen då, den blev kvar i Symantec. Så då man renodlade lite grann. Men ganska kort efter det, så nu under 2019 faktiskt, så köpte ju Broadcom loss Enterprise Security-delen, det vill säga företagsbiten. Så nu har man ytterligare renodlat att det bolag som finns kvar idag har egentligen bara privata konsumenter. Alltså det är Norton antivirus man säljer egentligen. Och därför har man också bytt namn då. Så nu heter man tydligen Norton LifeLock. Jättekonstigt namn tycker jag. Handlas på Nasdaq, ticken NLOK, alltså NLOK. Och sagt, det är lite svårt att titta på historiken här, men kollar vi framåtblickande PE till exempel, då ligger det på 25 då, ungefär för 2020. Man har förväntat direktavkastning på 2,5%. Det är inte liksom helt farligt. Och börsvärdet är runt 12 miljarder dollar. Men som sagt, jag sa ju det att just det privata antivirusförsäljning och så vidare, det är det som växer sämst. Men det växer fortfarande. Man har faktiskt i dagsläget redan 50 miljoner kunder, så det är liksom inget förhoppningsbolag direkt. Och dessutom sagt nästan 2-3% direktavkastning då, vilket inte är i alla fall helt farligt. Och man gjorde faktiskt, det är ganska galet, att man gjorde en extrautdelning på $12 per aktie. Det är rätt mycket med tanke på att dagens aktiekurs ligger på $20 per aktie. Och det var just för att nu man renodlade och sålde ut då en ytterligare del av bolaget, och då delar man alltså ut totalt $8 miljarder, och med tanke på att börsvärdet är $12 miljarder, så är det rätt imponerande.
Ja, det jag undrar här är att liksom, den kundbas de har bland privata konsumenter, vad utgörs den av nu för tiden? För jag vet ju i alla fall för en 20 år sedan, då hade ju alla Norton antivirus, och för 10 år sedan, ja, då hade ju alla i vår generation slutat använda det. Då höll ju våra föräldrars generation på med det, och nu känner jag ingen som använder något typ av antivirus, framförallt inte Norton.
Nej, förutom det inbyggda.
Exakt, förutom det inbyggda, som säkert många inte ens vet om att det finns.
Jag tror helt enkelt, nu spekulerar jag vilt här, men min erfarenhet liksom, och det jag observerat är att jag tror att det är mycket av de här kunderna, det är samma typ av personer som klickar i att man vill ha, eller går med på att man vill ha en försäkring när man går och köper liksom en ny telefon. Går man och köper en ny dator någonstans på typ Elgiganten, och så då liksom kommer det komma som en fråga också, vill du ha ett antivirus till också, hålla din dator skyddad, och då säger de som kanske, ska inte säga mindre kunniga, men mindre liksom, har inte koll kanske helt på det tekniska, kommer ju då att säga bara, ja, ja, men det låter ju bra, det låter ju säkert bra. Kan även tänka mig att många faktiskt småföretag, så enmansföretag och sånt, de köper säkert till någon form av antivirus, för de tänker att då är vi skyddade liksom, fast de köper det på en privat licens och så vidare. Så jag tror att det är mycket, det är, jag, som sagt, det är inte jätte, jag är inte jätteintresserad av den sektorn, för jag tror inte den har jättemycket tillväxt.
Alltså, det där var intressant.
Men bolaget, ja.
Det är om småbolag. Jag undrar om det hjälper väldigt mycket mot legala grejer, till exempel om du hanterar olika typer av kunddata eller whatever. Du har tagit alla typer av, eller inte alla typer, men du har tagit någon typ av, du har gjort någon typ av försäkring om att du inte ska bli utsatt för virus, eller du har tagit något typ av steg för att försöka förhindra det här, så att om du blir drabbad av virus eller liknande, då kan du peka, ja, men vi har ju faktiskt använt Norton antivirus. Till skillnad mot om du inte skulle använt det, då kanske ur en legal synpunkt hade det varit en helt annan femma. Du skyddar dig på det sättet snarare än kanske mot virussättet.
Ja, jag vet inte. Jag tror faktiskt helt att det är många av dem som har Norton antivirus. Jag tror ändå mycket bygger lite faktiskt på okunskap. Jag har bland annat stött på folk som har Norton antivirus på sina Apple-datorer också. Och då får man dessutom en härlig liksom, då kör den över, så man använder inte Google längre, utan använder man Norton typ antivirus sök eller vad den kallas för, som man liksom safe search, som den heter. Det är så mycket grejer som gör att datorn blir segare och sämre egentligen bara. Skitsamma, poängen i alla fall att Norton kan vara ett intressant case om man inte ser någonting lite mer stabilt. Det växer ändå på lite grann. Men ja, omsättningen är nästan flät nu när man släppte Q3 i februari. Och samtidigt visar man ju dock upp en kundtillväxt för första gången på 2 år. Så det är inget supersexigt case där, men det är ändå liksom, dels är det en pure play om man nu vill komma mot privatmarknaden mer. Och man har faktiskt, man har ändå en liten utdelning, en liten svag tillväxt, schyssta kassaflöden, och framförallt tror jag att man kanske kan fortsätta göra ännu mer sådana här redon. Det kanske finns fortfarande en del gamla förvärv som man kan göra sig av med och få ytterligare extra utdelning och så. Dessutom har man ju faktiskt ett hyfsat stort återköpsprogram som håller på att rulla då också. Så det kommer ändå finnas lite tryck här liksom, och pengar som ska rulla ut till aktieägare. Så det kan ändå vara intressant, tycker jag. Nu vill jag gå till någonting som jag tycker är riktigt, riktigt intressant. För det här är det första bolaget som inte har blod, eller det här är liksom en av få bolag som inte har blodiga multiplar i den här sektorn. Och det är ett bolag som heter Checkpoint Software. De tror jag inte många känner till.
Nej, inled dem med vad det handlar om. Vad är Checkpoint Software?
Precis, Checkpoint Software ticker CHKP. Det här är alltså ett bolag som inte alls är dyrt. De handlas till PE22. Och det får man ändå säga billigt för bolag som är helt rätt bransch. Bolaget i sig växer stadigt 8-10% per år. Och vinsten utvecklas i samma takt. Så de är alltså lönsamma och tickar på stadigt uppåt. EV/EBIT ligger 16. Alltså det är mycket man kan titta på här. Fina marginaler. Bruttomarginal ligger på närmare 90%. Det är ganska galet.
Absolut.
Vinsten ligger kring 41%. 30% avkastning kapital. Rejäl nettokassa också. Men aktien då, ja, den har legat flat ungefär senaste åren. Vilket är rätt märkligt då, som sagt. Jag vet faktiskt inte riktigt varför man behandlar bolaget så svalt. Jag tror att det kan vara så enkelt att investerare hungrar lite mer efter tillväxt. Alltså man nöjer sig inte kanske med 8% per år. Jag har sett en del analyser av mer privatinvesterare som tycker att de kommer inte svagt, eller de guidar svagt, eller de tyckte att den här del Billings ser svag ut eller så. Men ja, jag vet inte, det växt, tuggar ju fortfarande på i rätt maklig takt uppåt.
Jag kan 100% förstå det, för att kollar man på det här bolaget så här, alltså otroligt fin kurva när det kommer till omsättningen, när det kommer till vinsten. Kollar man på liksom lönsamheten, man börjar ju dregla när man kollar på liksom bruttomarginalen och vinstmarginalen. Extremt, kollar man på avkastning på eget kapital och totalkapital, extremt bra för det här typen av bolag. Men sen när man kollar på liksom vad man betalar för själva tillväxten, PEG ligger ju på 4. Tillväxten kommer ju relativt ut, även om själva bolaget är ett riktigt kvalitetsbolag. Så jag förstår ju att marknaden kan liksom, eller har tagit emot det här väldigt svalt.
Samtidigt är det så konstigt det här, för då kan vi återigen jämföra med någon sån här, vet ni, jämför med ICA eller Axfood något, då betalar du PE 20-30 för någonting som växer kanske i bästa fall i snitt med inflation och liksom inflationen i landet. Så jag menar, folk betalar ju ibland också premier för saker som är stabila. Det här bolaget har funnits sedan 93, så det är inget ungt bolag. Och som sagt, det är liksom ändå väldigt, väldigt stabilt. Man har ju ingen dipp de senaste liksom 10 år. Det bara står tuggar och tuggar och tuggar på. Så jag tycker det finns en form av säkerhet i det som kan vara värd att då lägga någon premie på. I alla fall, bolaget noterade på Nasdaq, market cap 18 miljarder dollar, så det är ändå hyfsat stort kan man väl säga inom den här sektorn. Huvudkontor i Israel, vilket är lite kul, för Israel har ju verkligen blivit en hub för just cybersäkerhet. Vi kommer återkomma till flera bolag som har huvudkontor i Israel. De har verkligen har mycket talang inom cybersäkerhet som har hamnat där. Men som sagt, behandlas väldigt svalt av marknaden. Kollar vi reaktionen nu på Q4 så ser vi att aktien var ner runt -2%. Trots att man för det första slog estimaten och för det andra växer sina återinkommande prenumerationsintäkter med 5%. Recurring revenue som man pratar om, det är ju så jädra hett just nu. Man köper dessutom tillbaka aktier. Man annonserade ut i Q4 nu att man ska köpa tillbaka 2 miljarder dollar extra i aktier. Och med tanke på att man har ett market cap på 18 miljarder dollar så är det en ganska stor del man ska köpa tillbaka. Så helt enkelt en otrolig kassako, starka kassaflöden, fantastiska marginaler och så vidare. Inte allt för dyr prislapp tycker jag då, med tanke på stabiliteten. Men det som oroar skulle jag säga, det är just att aktiekursen inte rör sig. Det är väldigt sällan man är smartare än marknaden. Och det kan vara så enkelt att det här bolaget saknar liksom den här hypen som krävs som andra cybersäkerhet företag har. Eller så är det någonting som är skumt här. Jag misstänker som sagt att det handlar mycket om att den typen av investerare kollar mer på bolag som växer mer än 8% per år. De tycker att det är för svagt. Så orkar man vara lite långsiktig kan kanske vara ett intressant case som sagt. För det är väldigt imponerande att man har så stabil tillväxt. Jag tänker att vi fortsätter dock på bokstaven C. Vi går vidare till CyberArk Software. Återigen ett bolag som jag har fått för mig en snackis, men det är det säkert inte. Man har en ännu mer imponerande utveckling, men också en prislapp därefter då förstås. CAGR omsättningen, alltså snittomsättningstillväxten de senaste åren, är över 20%. Men vinsten har varit mycket mer skakig då. Man har dock haft nu senaste åren här otrolig vinsttillväxt. Vilket gör att man handlas ända upp till PE80. Men då vet jag att professor Kalkyl på Twitter, känns som han nämns hela tiden nu, han har ju det här i sin portfölj bland. Han skriver ju på sin blogg om det här att den här typen av bolagen ska inte vara billiga. Så är det.
Nej, jag förstår det. Men det här är som bolaget innan, Checkpoint Software. Extremt fint när man kollar tillväxten, både liksom i vinst och omsättningen. När man kollar lönsamheten, marginalerna. Inte lika fina, liksom lika fin lönsamhet som Checkpoint Software.
Nej, de har bara 85% bruttomarginal.
Jo, men jag menar liksom så här, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt kapital. Inte lika höga som Checkpoint Software, som ungefär är dubbla. Men just när man kollar på liksom värderingen för tillväxten, som du säger, det är relativt attraktivt. Och just att man får sånt liksom kvalitativ tillväxt. Och en sak jag inte tagit upp på de andra bolagen heller, det är ju skuldsättningen för de här bolagen. Du är väldigt kraftigt negativ nettoskuld. Och som du brukar säga, man vill ha en nettoskuld som man vill ha en
hybrid där igen.
Ja, negativ. Och det här är ju inte bara lite negativ. Du är väldigt negativ. Här har vi en nettoskuld på -70%. Exakt, du är ju så kärnfrisk som kan ut och köra Vasaloppet liksom. Och det är extremt intressant. Och det beror ju på den typ av business de är i. De gör ju mjukvara. Att sälja ytterligare en enhet kostar inte dem någonting att producera.
Nej, precis. Och det är det som ger bruttomarginalen, eller det som ger så fantastiska marginaler. Och det ska vi nämna, bruttomarginal så 85%, vinstmarginalen ligger på 16%. Men här tycker jag det är anmärkningsvärt att fria kassaflödesmarginalen ligger på 25%. Så det genereras otroligt mycket kassaflöde här. Som säger, för tillväxten är billigt. Kollar man liksom här och nu, då ligger PEG-talet på 0,85. Det är väldigt, väldigt billigt enligt liksom vad man brukar prata om i PEG-tal. Och det är helt enkelt för att vinsten har varit så enorm. Men det beror också mycket på att man haft marginalförbättringar de senaste här 2 åren. Vilket har gjort att vinsten har exploderat de senaste 2 åren. Och där är frågan, är det hållbart? Nej, jag tror inte man kommer kunna hålla samma typ av vinsttillväxt. Jag tror snarare man ska räkna lite försiktigt och tänka att den kommer ligga kring omsättningstillväxten på 20%. Och då är PE80 ganska dyrt. Och jag tänkte bara återkomma dock till det här. Jag nämnde det här med att vi har inte nämnt så mycket som sagt om vad bolagen sysslar med. Och det är som sagt lite för att det är... jag tycker det blir ganska mycket fackord och komplicerad information att försöka basen ut. Och eftersom de ändå håller på med så vitt skilda saker fast inom samma område, så blir det liksom väldigt mycket bakgrundsinformation bara för att ta sig in till kärnan. Och jag tänkte ändå då bara som ett litet exempel kan vi ju lyfta att CyberArk, de sysslar ju med något som heter Privileged Access Management. Och bara där tror jag vi tappar ungefär 80% av lyssnarna.
Vi tappar i alla fall 50% av poddarna.
Det är ju väldigt förenklat en del av det stora området identity management. Helt enkelt hantering av identiteter, alltså för användare. Vem ska kunna logga in, hur ska de logga in, vad ska de få tillgång till för information, vad de för behörigheter och så vidare. Och privileged access management, eller PAM då, är ju en del att säkra upp igen, så att inkräktare, om de bryter sig in i det här systemet, så ska de inte kunna ta sig vidare, utan man har liksom olika typer av privilegier inom det här. Man jobbar inte jämställd helt enkelt internt. Nej, jag skojar, det var ett dåligt skämt. Väldigt grovt förenklat i alla fall. Men det jag tycker är viktigt, det är det här som är intressant egentligen, det är att bolaget har över 5000 kunder och mer än 50% av Fortune 500-bolagen är kunder hos CyberArk. Man är helt enkelt nummer ett inom det här som kallas PAM då, och har även över 32 patent och patentansökningar. En stor del av deras business från början byggde ju på ett enda patent om just en form av som att säga, säker lagring egentligen. Och den bygger de fortfarande mycket verksamhet på. Så det är ett jätteduktigt bolag. De är verkligen en nischledare så att säga. Och även de har huvudkontor i Israel. Även de är noterade på Nasdaq. Börsvärdet ligger på $5 miljarder. Och schysst ticker, CYBR, det blir ju Cyber.
Väldigt häftigt att ha en cool ticker. Det är väldigt populärt nu för tiden.
Nästan det viktigaste faktiskt, skulle jag säga.
Ja, absolut. Jag tror att det driver mycket bland de här retail-investerarna.
Och vi avslutar då med ett bolag som har en helt rätt usel ticker faktiskt. VRNS. Det rullar inte av tungan enkelt.
Vruns.
Låt oss säga motorcyklar. Vrum, vrum.
Det låter som någon könssjukdom. Vruns.
Men jag har faktiskt, jag har en lista till, jag har en lista med fler namn till här som jag skulle ta upp egentligen, men jag tänker att vi kanske skjuter på det någon vecka så vi har något att se fram emot. Det blir väldigt långt här om jag ska gå igenom allihopa.
Eller fem veckor.
Men jag tänkte i alla fall prata om Varonis Systems. Det är också ett Israel-bolag. Och de har även nettoskuld och så vidare, så jag återkommer lite till likheterna med de här bolagen. Varonis Systems, ticken VRNS, återigen noterade på Nasdaq, och i sammanhanget ett extremt litet börsvärde, $2.8 miljarder. Bara 20 ägare på Avanza. Det här är också något som går igen på de här bolagen. Det är ganska få som har många ägare bland liksom privatsparare. Och vi tittar oftast på Avanza bara för att det går fort och enkelt. Inget av dem vi har nämnt har egentligen mer än 250 ägare, så alla är relativt liksom okända så. Norton då, som ändå är ett jättevälkänt varumärke, har bara runt 70-80 ägare någonting på Avanza.
Men det där tycker jag man märker rätt tydligt. Alltså desto mer man kollar upp utländska bolag och rör man sig bort mot de här fangaktierna, så sjunker ju antal ägare på Avanza drastiskt. Vilket liksom, det är väldigt förvånande med tanke på hur många intressanta bolag det finns utanför Sverige.
Verkligen. Varonis då i alla fall, de gör ju mjukvara för att skydda och hantera så kallad ostrukturerad data. Det kan ju vara ett märkligt begrepp kanske. Betyder egentligen bara att det är liksom, random filer. Det kan vara dokument, PowerPoint-presentationer, videomaterial från någon konferens och så vidare och så vidare. Fabians podcastanteckningar och så vidare. Kan du gissa vad motsatsen till ostrukturerad data är?
Kan det vara strukturerad data?
Bading! Perfekt! Snyggt!
Fan,
du kan det
smart
det
är.
Man kan ju tro att du jobbar med dataanalys.
Kanske.
Strukturerad data är ju förstås då information som är organiserad på så sätt att man kan enkelt hantera och söka i den. Oftast handlar det om någon form av databas med en relationsdatabas. Man skulle då till exempel kunna lyfta ett exempel att Börsdata, som är en fantastisk tjänst, de har ju en strukturerad data. Vi kan ju enkelt screena, filtrera, sortera och så vidare på olika aktier, eftersom alla nyckeltal och allting, all data är ju formaterad på exakt samma sätt för varje aktie, så det är liksom ett tydligt, enkelt, strukturerat sätt att jobba med det. Motsatsen då, ostrukturerad data, det vore som att vi använder olika nyckeltal för olika bolag. Vi döpte dem lite olika, vi kanske spred ut information, lite olika mappar, lite olika Excelar, kan man försöka liksom hitta och pussla upp det själv. Det vill säga helt enkelt så som 99% av alla företags filservrar och skrivbord ser ut ungefär. Det finns faktiskt för övrigt ett speciellt programmeringsspråk specifikt byggt för strukturerad data. Och jag tror att du känner igen det namnet, Fabian, SQL. Har du hört talas om det?
Ja, SQL eller SQL som alla nördar säger att det heter, annars skrattar de åt den. Och då säger jag, håll käften. Det är som de här människorna som säger att det heter faktiskt GIF när man pratar om GIFar. Alltså de här rörliga bilderna på internet.
Det är kanske inte så många som vet vad det är, men jag tror många känner igen den någonstans från. Och det står ju faktiskt för just Structured Query Language. Alltså ett språk för att ställa frågor mot strukturerad data. Query är som bekant ett ord för fråga eller inhämta information. Vilket är det vi vill göra då när vi gör SQL-anrop mot en databas. Skulle vi aldrig kunna göra med ostrukturerad data. Väldigt, väldigt starkt momentum i den aktien, det gillar jag. Upp drygt 40% på ett år. Och här är framförallt omsättningstillväxten tror jag som man suktar efter. Man släppte faktiskt sin Q4 bara igår. Vi spelar in nu på tisdagen, 11 februari. Och man levererade lite mindre förlust än för 2018, men alltså fortfarande då förlust. Aktien var ner runt 2% här vid öppningen i alla fall. Det man kom in på lite svagare, det är väl en del punkter, och framförallt ser omsättningen lite svagare för 2018, om jag nu har räknat rätt här då. Tittar man senaste 3 åren ligger ju liksom årliga tillväxttakten på runt 10%. Men enligt estimaten hoppades ju delvis marknaden på högre tillväxt, men framförallt också att resultatet skulle vara lite närmare break-even än vad det var nu. Så det var lite synd, och jag hoppas verkligen... taktar man in på tillväxttakten, det är ju extremt farligt för den här typen av bolag. Annars tycker jag faktiskt att det här är ett rätt kul och spännande bolag.
Det är absolut, det är extremt spännande. Men som du säger, det är liksom, till skillnad mot de andra bolagen så ser det inte lika fint ut finansiellt. Utan man får helt enkelt gå på den fina omsättningstillväxten och ha mycket förhoppning att de kan vända skutan i det andra.
Ja, men precis. Det är väl det som det här hade byggt lite på det caset. Och de är ganska mycket mindre, så det finns ju liksom en liten mer språngbräda där. Jag har ju som sagt sparat nu några namn framåt då, men det som är väldigt gemensamt för alla de här bolagen som är tydligt, det är ju att väldigt många är baserade i Israel. I princip alla är noterade på Nasdaq. De har nettoskuld, ofta hög netto, eller förlåt, negativ nettoskuld, alltså ofta nettokassa egentligen. Fin tillväxt, men också då höga multiplar och väldigt få svenska ägare. Så det är roliga bolag. Och jag tänkte faktiskt här bara för att vara tydlig, det är ofta folk, eller det, jag tror att det är lätt kanske att missa vad det var vi pratade om, så jag tänkte jag bara skulle recapa här och säga att vi pratade ju om Fortinet.
Det är nog bra, det är nog bra.
Fortinet, de har ju ticken FTNT, kan vi kika på det. Norton LifeLock, alltså det som tidigare var Symantec, de har ju NLock, NLOK. Sen pratade vi om Checkpoint Software, som jag tycker ser billigt ut av, men där får man ju in kolla själv och se att det är en ganska sval graf så att säga. De har ticken CHKP. CyberArk gillar jag också, de får man någonstans ändå ge en liten guldstjärna för att de sticker ut här som någon form av favorit. CYBR har de som tycker. Och sist pratade vi om Varonis då, som är lite mindre, VRNS.
Vågar du säga att de får guldstjärna nu när du kan rygga på en så kallad Twitter-profil?
Jo, men jag vågar faktiskt säga att de har en liten guldstjärna. Det säger ju ingenting om hur de kommer gå framöver. Men tittar vi historiskt, vilket vi gör nu, så här, har de verkligen levererat. Och aktien har också gått väldigt bra. Men det var väl det. Och då tänkte jag, eftersom nu pratar om höga multiplar, så ska jag avsluta med lite citat här från Gartman. Vi har ju pratat om hans tradingregler och så vidare. Då sa han nämligen så här: "We are not in the business of buying low and selling high. We are in the business of buying high and selling higher."
Boom, chakalaka!
Men han gillar ju helt enkelt att köpa saker som är dyra, men sälja dem dyrare till någon annan. Köp det som går upp, är det han säger. Och det är väl det man måste anamma om man ska in i den här typen av bolag. Om man nu är sugen på det, det är inte någonting för alla förstås. För man ska alltid som vanligt göra sin egen analys. Och det ska du berätta mer om nu, Fabian.
Inget du hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Med det sagt glömde jag att vi inte har dragit innehållsförteckning. Ska vi göra det lite snabbt?
Äger du något av de här bolagen som jag pratat om idag?
Nej, gör du?
Det gör jag faktiskt inte. Inte av de här cybersäkerhetsbolagen, och jag äger inte
Första
Spotify
gången
heller.
Någonsin.
Jo, men faktiskt, jag börjar få slut här på pengar nu faktiskt. Jag vet inte vad jag ska handla för längre. Du kanske får swisha mig någonting sen.
Ja, men du kan ju ta sådana sms-lån.
Just det, det är faktiskt sant.
Du får pengar direkt i mobilen.
Det är faktiskt sant, jag ska fundera på den saken. Kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Och vad ska man skriva då då? Jo, man kan skicka in frågor. För nu på söndag ska vi spela intervju med Sofokles på Twitter om hans nya bok om börspsykologi. Så skicka alla era bästa frågor om psykologi till det. Och annars kan man ju bara skicka ett hej. Vi får massa spännande roliga frågor om allt möjligt faktiskt på både mail och Twitter. Det är kul. Jag har ju dessutom öppen inbox på Twitter, så många skriver till mig. Ibland skriver folk till mig för att de vill få tag på dig, Fabian. Bara hint till det. Vill man skriva specifikt till Fabian kan man ju skriva till fabian@marketmakers.se, så slipper jag agera någon slags brevbärare emellan.
Ja, jag vet ju faktiskt inte om man öppnar upp den här inboxen som någon mer teknisk än mig vill förklara det här, för Niklas vägrar, så får ni jättegärna höra av er via mail.
Eller tagga in Fabian på Twitter, för det går inte att DM honom i alla fall. Sist men absolut inte minst, vi säger stort, stort tack för att du har lyssnat, och vi hörs igen om en vecka om vi inte blivit hackade innan dess.
Peace out!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.